Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag går en morgonpromenad med hunden. Solen ligger låg, som en blodapelsin i linje med skogen. Den skickar långa röda strålar mellan trädstammarna. Min rörelse bryter ljus och skuggor när jag kommer fram till pälgården, där jag tillbringade så mycket av min uppväxt. Den gamla Norrbottensgården ligger där öde och tronar i snön, med sina frostiga fönster blickande som starriga ögon över sjön. Jag känner igen mig. Minns hur det var när jag var barn och solen stod så där låg. Då var inte fönstren frostiga förstås, för en eld brann i den öppna spisen. Och vid köksbordet satt pappa och knackade ur sin pipa, medan han högljutt basunerade ut sina sanningar. Jag heter Therese Henriksson och det här är mitt bidrag till Webradio Areton på ämnet om det som inte syns på ytan. Jag brukar tänka på hus som personer. Det finns en fasad. Den kan vara vacker, prålig eller sliten. Visst avslöjar det något om vad som kan dölja sig inuti. Men sällan mycket av hur det ser ut innanför väggarna. Djupet av det som utspelas där inne eller har utspelats förut. Man kan gissa, men man vet inte egentligen. Inte ens när man kommit över tröskeln. I Pellgården har det funnits många hemligheter genom åren. Jag växte upp med kärleksfulla föräldrar, vars privatliv och ekonomi tyvärr styrdes allt för mycket av en enda sak. Något som överskuggade allt, hur man än försökte inbilla sig något annat. Trots att både mamma och pappa hade arbete, trots att man inte talade om det, trots att flaskorna gömdes både innan och efter de druckit sur. Visste ni att ungefär 4 elever i varje klass lever nära någon med missbruksrelaterade problem? Det är inte alltid det syns utåt. Eftersom jag har arbetat i många år som fritidspedagog innan skrivandet tog upp allt mer av min tid, så har jag förstås träffat barn i nästan samma situation som den jag hade. Därför vill jag ta upp just det här. Det dolda drickandet, undangömda beroenden och medberoenden och åratal på åratal av skam som aldrig hade behövt finnas där. Min pappa var en superkraft med underfundig humor när han var nykter och ett skratt lurande i mungipan. En trapper och smed som han kallade sig själv. Han kunde bygga vad som helst av järn eller trä. Och han brukade sätta mamma i en ring han gjort av ett bälte och lyfta henne med tänderna. Fast i vardags jobbade han, åtminstone i slutet av sin karriär, som något av en alltiallo vid driften på Ingträ i Boden. Han hade järnfysik också och troligtvis var det därför han kunde dricka som han gjorde. Medan han fixade allt annat. Fiskade, jagade, körde snöskoter miltals genom drivorna med inget annat än sin inbyggda karta. Den han hade i bakhuvudet. Och som alltid tog honom rätt, även fast han ofta började dagen med en sup. Mamma var lite av en stadstjej. Hon hade en lägenhet i Boden som hon kallade hemma och som pappa kallade borta. För honom var släktgården Pell hemma och med tiden blev den också mammas fasta punkt. Min mor var nervöst lagd, snäll och söt, intresserad av kläder och kontorist. Hon var tuff innerst inne, med ett inbyggt rättspatos som hon inte alltid praktiserar när det gällde familjen. Medberoende kan göra att det blir så. Det vet jag nu. Men när någon behandlades illa i min skola till exempel så skred hon snabbt till verket. Marscherade dit, tog rektorn i hampan och sa vad hon tyckte. Att leva med min far måste ha varit en barrig berg- och dalbana. Kantad med snödriv och rävjakter och urdruckna 75 år. Ändå höll hon fast, gissningsvis för att hon älskade den person han egentligen var och den hon kände att hon var innerst inne och tanken på vad dessa två kunnat vara tillsammans. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and it's alright with me. You can hide, you can cover and study your pain. Because the lover's love. Summer praying in vain. Själv var jag den där ungen som var så himla älskad, men som borde ha varit en pojk. Åtminstone var det så pappa sa lite då och då. De hade förlorat ett barn innan jag kom till världen. En babypojke vars vita lilla kista pappa burit till den sista vilan. Och jag försökte väl alltid på något vis axla den gossens mantel. Pappa lärde mig att pimpelfiska, att se om djurens spår var 10 minuter eller 10 timmar gamla, hur man skjuter lerduvor och grunderna i svetsning. Snart blev jag något av en världsmästare på att manipulera min far dit jag ville ha honom när han var berusad och när mamma redan somnat inne i kammaren. Tidigt lärde jag mig också hur man blir superbra på att få 93 kilos karar att falla åt rätt håll när de är för fulla för att gå och lägga sig själva. Visserligen brukade han slå huvudet i väggen med en ljudlig smäll, men sedan lät han sig stoppas om som en baby och jag då, kanske 10 år gammal, kunde äntligen få en blund i ögonen. Tills pappa klev upp igen och började steka palt eller kotlett mitt i natten. Det var hans sätt att inte bli bakis och givetvis, eftersom jag vintertid sov i en utdragssoffa i det stora köket, måste jag ju vara med och äta nattamat jag också. Ofta satt vi där vid 2-tiden på morgonen åt. Pappa var på väg att nyktra till, fast fortfarande full. Och mammas snarkande hördes från rummet intill. Sedan vi ätit måste jag upprepa rutinen med att få honom att lägga sig. Ofta flera gånger. Eftersom berusningen fick honom att ideligen kliva upp. och när han äntligen somnat var jag ofta helt slutkörd. Fast då stod kanske månen så där obeskrivligt vacker över snön och brasan höll kanske på att slockna. Så ofta satt jag där vid elden helt ensam, njöt av lugnet, la på ett vedträ till och drömde mig bort en stund innan jag kröp ner i soffan igen tillsammans med hunden och katten. Jag kände ofta en sällsam lycka då.
Thank you.
Men pappa var helt suveränt morgonpigg. Redan klockan 6 var han igång igen. Då drack han oftast inte på några timmar. Nu skulle fällorna vittjas om det inte var arbetsdag och fisken dras i sjön och bilen skulle kanske repareras och så var det väl skidåkning på tv eller friidrott om det var sommar. Så utfor vi pappa och jag till sjö och skog medan mamma ännu sov. Nu var han lågmäld och tjuvrolig, undervisande om allt det han kunde och det var en hel del. För även om han var dyslektiker och hade hoppat av skolan så visste han det mesta om mycket. Om historia, geografi och djurens parningslätan. Dessutom berättade han alltid fantastiska skrämmande historier om jägare, troll och magiska djur. När vi kom tillbaka till Pellgården igen var det kaffe och vasasport med prästost. Mamma hade vaknat och tog sig sömnigt morgonröken och det svarta kaffet med en fralla till. Över sjön steg solen som en apelsin och skickade sina långa röda skuggor medan jag satte mig vid köksbordet med läxorna. Eller med den gamla facitskrivmaskinen där jag knackade ner mina egna berättelser som jag också ritade bilder till. Var jag snabb kunde jag hinna koncentrera mig ett tag innan min far började höja rösten på nytt. Innan mer sprit gjorde att hans personlighet förändrades så fler sanningar måste deklameras. Till slut så högljutt att han bara satt där och skrek rakt ut sin frustration över religion och politik och all annan skit i vår galna värld. Han hade inga filter mellan sig och världen. Det var därför han drack. En stund senare kanske han behövde ventilera saker med någon granne, varpå mamma och jag med en lättnadens suck bänk oss framför tvn och någon såpa.
Thursday, never looking back, it's Friday.
Det syntes inte på ytan att jag försökte hålla familjen på fötter. Utom kanske som ett par mörka ringar under ögonen om måndagsmorgnarna. Säkert syntes det så småningom på skolresultaten också. Jag slutade göra läxor nämligen. Sa aldrig att jag hade några och memorerade istället allt jag kunde i skolan. Utom matten. För av den fattade jag ingenting, trodde jag. Som vuxen insåg jag att mammas sätt att hantera livet var en sorts flykt. Att vinflaskor som gömde sig i garderober och skåp var hennes sätt att slappna av. Och att hennes tidiga sänggående och långa sovmorgnar inte var något annat än ett tecken på att hon kanske också var beroende. Bara mer lågmält och ännu mer dolt. Hon missade aldrig en dag på jobbet innan hon blev sjuk. Jag pratade aldrig någonsin med någon i skolan om min specialtalang för att få pappa i säng. Eller om min superkraft när det gällde att lösa föräldrarnas konflikter genom att lägga mig i och dirigera om med avledande manövrar. Jag var föräldradomtör i världsklass, tyckte jag. Men det var inget man berättade för andra om. När jag hade kompisar som sov över såg mamma till att bara låta barn som verkade lite mer robusta få komma. De som skulle se de bra sakerna och inte de dåliga. Det fungerade. Kompisarna trivdes och pappa höll sig lite mer på mattan för deras skull. Visst blev han full, men inte så full. Och han var ju faktiskt alltid jättebra på att hitta på lekar. Men han kunde också få för sig att göra både galna och rent av farliga saker. Hans specialitet var smällare och hembyggda bomber. Och ibland gick det hela över styr. I takt med att pappas drickande ökade och började ta fler veckodagar i anspråk blev också de tillfällen när jag hade vänner på besök allt mer regisserade och utvalda. Tills jag valde att strunta i det och tog hem dem i alla fall. Min mamma var en klippa på sitt eget sätt. Hon hade sina föräldrar och en tvillingssyster, men underförstått också där skulle misslyckandet inte pratas om. Ifall ordet full eller sprit kom på tal så tystades det snabbt. Mormor och morfar visste att drickandet fanns, men det var en sådan skam i det att det sopades under mattan tills den blev meterhög och mer därtill. Tänk om mamma kunnat och velat prata om det, brukar jag tänka. Om hon kunnat säga som det var. Och om mormor kunnat säga att det var okej ändå, att hon inte behövde skämmas. Men allihop ville så desperat att det inte skulle synas på ytan. Att man inte vågade skrapa det minsta lilla under den. Mormor och morfars bostad var mitt fritids när mamma och pappa jobbade. Det var platsen där morfar insåg att jag inte fattat matten på flera år. Och han hjälpte mig med den på sitt 1930-talsvis. Jag berättade aldrig för honom att en lärare i skolan frågat mig vad det var för fel på mig när jag inte lyckats pricka in ett enda rätt på matteprovet i sexan och att jag svarat att jag faktiskt inte hade någon aning. Morfar hade också en bokhylla med fri tillgång och han gav mig ofta böcker. När jag var 8 fick jag Madicken och Astrid Lindgren. I den hittade jag Abbe Nilsson. Han hade en pappa som var lite som min. Abbe blev min vän och förtrogne och min första litterära förälskelse. Jag bestämde mig rast för att bli författare en dag. Morföräldrarnas lägenhet var också platsen där mormor visade mig allt jag ville veta om bakning och där min moster lärde mig hur man skaffar sitt första jobb och går med i facket. När jag kommit ur tonåren blev det min tur att ta hand om dem allihop när de en efter en blev sjuka. Min moster dog i cancer endast 49 år gammal. Min morfar snart därpå och sedan var det mammas tur. Hennes sjukdom hade troligtvis att göra med de gifter som kommit in i kroppen, sa läkaren. Men hon kämpade under tystnad och sa aldrig ordet cancer på de nästan 3 år hon fightades mot den. Så oerhört tappert kämpade hon och den där glädjen hon alltid lyckades hitta någonstans behöll hon till slutet. Hon skulle fylla 56, men det gjorde hon aldrig. Vid det här laget var jag gift, hade 2 små barn och jag var 29 när jag tog farväl av min mamma på en vårdavdelning i Umeå. Inte på hela tiden nämnde hon något om det som inte skulle synas på ytan. Nu var pappa plötsligt ensam och totalt ovetande om hur man sköter ett vardagsliv med tvätt och handling. Eftersom mamma hade skött markservicen i alla år. Han var 59. Hans sorg var bottenlös och han gick hem från jobbet för att aldrig mer gå dit. Ansvar för sig själv tog han inte, eftersom han nu gick all in för att dricka ihjäl sig. Men med hans hjärnfysik var det knappast möjligt. Han lyckades visserligen dricka sig till en hjärtinfarkt och en ballongsprängning, men det hindrade honom bara tillfälligt och han rymde från sjukhuset innan han var färdigbehandlad. Mina nätter blev återigen sådana där pappa skulle skickas i säng. Fast nu kom han i taxi fram på småtimmarna till villan där jag bodde med man och barn, full och ylande. Mina barns far eller jag skjutsade honom hem till lägenheten, handlade hans mat, hjälpte honom att få kontakt med vården, betalade hans räkningar och allt annat som hör ett hushåll till, samtidigt som vi försökte lära honom hur man tar ut pengar på bankomat. Det gick så där. Så småningom tog pengarna pappa fått från mammas livförsäkring slut. Han hade inte råd att dricka mer eller att åka taxi. Hans kropp hade nu tagit så mycket stryk att han behövde hemtjänst. Hemtjänstpersonalen var sådana där rejäla människor som såg människan bakom. All heder till sådant folk. Pappas liv förbättrades med dem. Och mitt. Livet blev lugnare. Mormor dog. Och jag gick in i väggen.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, find a way.
Jag låg på sjukhuset med ett helt omöjligt blodtryck, fast jag bara var lite över 30. Läkarna sa att jag inte ens fick titta på tv. Jag måste ligga som en grönsak och hade inte mycket annat för mig än att räkna mina hjärtslag. Eftersom jag låg med monitor kunde jag se vilka tankar som sänkte och vilka tankar som höjde blodtrycket. Skogen sänkte dem, pappa höjde och pappa och skogen tillsammans sänkte igen. Långsamt insåg jag att jag hade glömt att ta hand om det som fanns under min egen yta. Det som var jag, den där tjejgrabben, den där älskade ungen som alltid får ta för mycket ansvar. Den där unga kvinnan som var expert på att sova lätt för att alltid vara beredd. Jag vaknar fortfarande av kattens klor mot golvet. Och det måste väl vara något av en bedrift. Jag var den där mamman som ammade en bebis och samtidigt konsulterade en full pappafigur. Som hade förlorat så många hon älskat utan att ha gett sig själv tid att sörja. Den där tjejen som var så medberoende att hon inte visste hur hon skulle kunna stå på benen om hon bröt med sin far. På min yta syntes ingenting innan jag föll. Jag var effektiv på mitt jobb. Omtyckt av barnen på skolan där jag arbetade som fritidspedagog och hade hand om idrotten. Jag var kreativ och pigg, en person som tränade, målade, dansade, sjöng och skrev noveller och cyklade för fort tills jag cyklade omkull. Sedan låg jag stilla i 2 veckor och tittade in i väggen. Kanske delvis på grund av att jag inte heller vågat ta hand om det som fanns under ytan så kraschade mitt äktenskap. Och vid 36 bodde jag själv i en lägenhet och hade barnen varannan vecka. Jag tog kontakt med en terapeut som visade mig hur mitt medberoende fungerade. Och med hennes råd så insåg jag vad jag måste göra. Då först kunde jag byta telefonnummer och bryta med min far som ringde mig 75 gånger om dagen och skrek i luren. Fast jag bröt inte helt. Det behövdes inte. Allt som behövdes var att jag var den som styrde mitt eget liv. Jag kunde inte längre ha en mammaroll till min far. Jag valde istället att ringa honom på mina villkor och hälsa på när jag orkade. På så sätt blev han min pappa igen och jag var hans barn. Visserligen ett gammalt barn på nästan 40, vilket han inte var sen att påpeka. När pappa dog var han 73 och jag var precis fyllda 43. Då hade han under flera år inte druckit starkare saker än mjölk. Jag hälsade på honom varje vecka och även om hans minne ibland sviktade så pratade vi om allt. Under den här tiden byggde han också upp den försummade relationen till sina äldsta barnbarn till något fint och varaktigt. Till den yngste hade han från start en helt nykter relation. Det allra sista han gjorde innan cancern förde också honom vidare var faktiskt att berätta en historia för sin dotterdotter. Det var som om han tvingades ur sjuksängens dvala för att ge henne det. Hans kraftfulla röst hade dämpats nästan till en viskning. Men berättade gjorde han och det var spännande in i det sista. När jag stannar framför pellgården i den frostiga morgonen tänker jag på hur det skulle ha varit om mamma och pappa kunnat prata om hur de egentligen hade det då när jag var barn. Om de kunnat säga till varandra och till världen att vår lilla familj hade problem med alkoholen. Om mamma tidigt kunnat säga till andra att hon ville ha stöd så är jag helt säker på att hon skulle ha fått det. Av mormor till exempel som trodde att döljandet var ett sådant stöd. Och på sätt och vis var det väl också det. Genom att mormor nästan utan ett ord höll pappa i schack under julaftnar och andra festligheter. Det ska inte vara mer där, sa hon bara, innan hon ställde undan hans glas. Och han fogade sig lydigt inför matriarkens pondus. Men tänk om de allihop suttit där i den gamla gården en vinterförmiddag när brasan sprakade i härden och pratat ut. Jag vet inte om det skulle ha blivit bättre. Men det skulle ha blivit mer öppet åtminstone. Jag kunde kanske ha slappnat av mer eftersom jag inte längre behövde vara rädd att försäga mig. Och jag skulle inte längre ensam behöva bära mina föräldrar på axlarna som jag trodde att jag måste. All den där skammen, kunde man ha stuckit hål på den så den sipprar som luften ur en ballong? Det får jag aldrig veta. Men en sak vet jag, och det är att det enda som slutligen fick mig på fötter var förståelse och förlåtelse. Och det där med att släppa taget, göra det jag verkligen vill göra och leva här och nu. Hon bor kvar i mig, den där ungen som lärde sig skjuta lerduvor och fiska isgädda med sax. Hon som var expert på att få sina föräldrar att sluta bråka och superexpert enligt henne själv på att drömma sig bort. Hon som kunde skapa lekvärldar nästan lika verkliga som verkligheten, bara för att komma bort en stund. För att sedan leva i dem i dagar. Numer utnyttjar hon den förmågan till att skriva för andra barn och unga. Och hennes hemliga dröm är och har hela tiden varit att genom skrivandet kunna hjälpa någon. Någon som vill hitta en bok att kanske känna igen sig i. Eller att hämta styrka ur. Eller en bok att bara drömma sig bort i ett tag. Det är mitt mål. Barnet i mig mår bra nu.
Dark star.